bön, sa man, det är hjärtats samtal med Gud. Har ni hört det? Hjärtats samtal med Gud. Och ju mer jag tänker på det där, så tycker jag det stämmer så väldigt väl. Det är precis det är. Att bedja. Det är liksom mitt innersta. Det börjar här inne på något sätt. Mitt hjärta, mitt innersta. När jag lyfter mitt huvud upp. Och så börjar jag samtala. Jag säger till Herren. Och jag lyssnar till honom. Vad han vill säga till mig. Och jag tror att det är så enorma möjligheter i bönen. Det första verktyget jag tar upp, det är ett väldigt litet oansenligt verktyg och lite halvrostigt. Jag vet inte om ni har använt en sån här någon gång. Det har ni gjort. Det är skiftnyckel, kallar jag dem för. Det är Backo, så det är en ganska bra sort. Och den här kan vara väldigt bra att använda när det är någonting som har kärvat till sig. Man försöker med sina händer, så går det inte. Men så får man en sån här, så kan man faktiskt få upp det på ett fantastiskt sätt. Det här är en som löser. Man kan säga det där verktyget löser. Då tänkte jag att vi ska ta och läsa en bibeltext. Vi ska läsa 4 bibeltexter som har med bön att göra. Och första texten kommer upp på skärmen nu, tror jag. Och den här texten är från Apostlagärningarna 2. De höll samman och möttes varje dag troget i templet, och i hemmen bröt det brödet och höll måltid med varandra i jublande uppriktig glädje. De prisade Gud och var omtyckta av hela folket, och Herren lät var dag nya människor bli frälsta och förena sig med dem. Och jag har strukit under där, det prisade Gud. De prisade Gud. De kom samman och så prisade de. Jag tror att vi är skapade, vi människor, för att tillbe. Jag tror det. Gud har skapat dig och mig för att tillbe, dyrka, ära, upphöja. På något sätt omfatta någonting. Det där kan man ju göra med olika saker. En del människor, de dyrkar sin bil till exempel. De smeker sin bil och de polerar den, och den liksom betyder allt, va. För någon kan det vara hockeylaget som man liksom verkligen supportar på alla sätt, och man dyrkar hockeylaget. Man liksom ärar det på något sätt, så, va. Och så kan det vara mycket annat. Det kan vara stort hus, det kan vara allt möjligt som man gör på det sättet, va. Och en rockkonsert, en konsert. Man på något sätt, man diggar musiken och musikerna och sångarna och sådär. Och så kommer man nästan in i trans på något sätt, va. Det är någon form av tillbedjan. Det här är inte något unikt, alltså. Utan vi skapade på något sätt för att dyrka och tillbe. Du är skapad för att göra det, va. Men Gud har skapat dig för att tillbe honom. Det är honom vi ska dyrka. Det är honom vi ska ära, upphöja. Det är honom vi ska liksom lyfta upp och på något sätt, ja, vi ska prisa honom. Och det var det man gjorde i den första församlingen. Det är något sunt i det där att tillbe Herren. Djävulen sätter åt Jesus. Ni vet, djävulen kommer gärna till oss. Och han försökte ju fresta Jesus. Du känner till det lite grann, va? Att Jesus hade låtit döpa sig. Och sen så går han ut i öknen och han fastar där. Och han ber. Så kommer djävulen. Och djävulen liksom vill egentligen få honom att tillbe honom. Men då säger Jesus så här, va? Herren ska du tillbe. Det är honom du ska dyrka. Inte någon. Det är Herren Gud du ska tillbe. Honom ska du dyrka. Och det säger Jesus. Och det här stämmer. Det är honom vi ska ära och dyrka. Varför det? Ja, för när vi gör det så kommer han nära oss. Och det finns en som hatar när vi tillber Gud. Och det är Satan och fienden. Och fienden försöker angripa oss på olika sätt. Fienden försöker på dig hela tiden. Ja, det kan vara olika saker. Till exempel det här att du är värdelös, va? Att du känner själv, jag är ingen. Jag är totalt med, liksom, Det misslyckas för mig på något sätt. Jag är en skräp bara. Jag är bara sopa. Och djävulen vill intala oss hela tiden såna negativa saker. Kanske inte är just det för dig, men det är något annat han är på hela tiden och irriterar dig. Och det här gör, det tar bort modet och tar bort glädjen. Precis som Anders berättade här, så var det liksom en enda sak, va? Och det hakar vi upp oss på något sätt. Och så kan hela våra liv bli fullständigt fel. Därför att djävulen, han vill irritera dig. Han vill på dig. Han vill få dig bort. Han är tjuven. Själ, slaktar och dödar. Men hur ska vi kunna bli, hur ska vi komma ifrån det här med Satans attacker då? Ja, lovsången, vänner. När vi prisar Gud, när vi gör det. Det står i psalm 8, kung David talar om det här. Att när du prisar och lovar Gud, då det hatar djävulen. Han bara försvinner bort. Och du kan testa det här. Du kan testa det. Och jag har en som jag brukar prata ganska mycket med. Och han säger så här, ja, alltså jag använder Jesus. Jag säger Jesus när jag känner att det är mörkt. Mörkt på natten och tankarna kommer. Så då bara säger jag Jesus, Jesus, Jesus. Och det är en form av lovsång. En form av lovprisning. Och jag skulle, om du inte har gjort det här tidigare, så ska du verkligen göra det. Lovsången till Herren. Lovprisningen. Nu är det ju så att lovsångsteamet försöker, när vi kommer till gudstjänst, så försöker lovsångsteamet få oss in i lovprisning. Det är det som lovsångsteamet hjälper oss med. Och det börjar liksom i hjärtat, va? För att kunna lovsjunga så måste jag vara född på nytt. Jag måste vara en kristen. Och kristen blir vi ju inte bara för att vi kommer in i kyrkan. Utan kristen, det blir vi ju när vi tar emot Jesus Kristus in i vårt hjärta. Bibeln kallar det för att bli född på nytt. Född på nytt. Det vill säga, det händer någonting här inne som bara Gud kan göra genom Jesus Kristus. Jag kan gå i kyrkan väldigt många gånger och tänka så här att, ja, så här är det nog att vara kristen. Men det finns en väldigt viktig sak. Och det är just det att du inbjuder Jesus i ditt liv. Han föder dig på nytt. Född på nytt. Och en sak som händer när jag föds på nytt, det är det att jag vill prisa Gud. Jag vill lova honom. Jag vill ära honom. Jag vill dyrka honom. Innan jag är född på nytt så tar det emot väldigt mycket. Måste jag göra det här? Absolut. Det liksom reser sig någonting inom mig. Men när jag är född på nytt och tagit emot Jesus, då älskar jag honom. Och jag känner så här varje dag. Jag vill älska dig. Jag vill vara nära dig. Och då kommer lovsången. Börjar i hjärtat, det pånyttfödda hjärtat. Det går ut genom munnen och jag ärar honom. Jag gör det. Det är därför det är underbart att sjunga lovsång. Men lovsången tar inte slut där. Den börjar i munnen. Och den fortsätter i mina händer och i min hjärna. Se på Jesus till exempel. Han började morgonen. Han bad på morgonen. Han lovprisade Herren. Det gjorde han genom munnen. Ja visst. Men sen gick han ut i dagens arbete. Och då lovprisade han Gud med sina händer, med sin hjärna, med sin intelligens och med allt detta. Bara lovprisade han Gud. Men för att det skulle kunna fungera så började det med en lovprisning från hjärtat genom munnen. Och det var det som startade. Och det är därför vi kommer till gudstjänst, vänner. För att komma in i lovprisningen. Sen när vi går ut härifrån så går vi ut i veckans arbete. Och då lovprisar vi Herre på olika sätt och vis. På kontor och byggarbetsplatser och överallt. Så lovprisar vi Herren med hela vår skapelse. Men det börjar, vänner, i hjärtat. Och det tar sin början också genom att jag lovprisar Herren. Jag säger det, jag älskar dig Jesus. Och det är ju en lovprisning. Jag kan göra det med musik eller jag kan göra det med ord. Det här var station nummer 1. Och vi kommer nu, alldeles efter att jag predikat, så kommer vi in, det är en interaktiv gudstjänst här, så att vi kommer liksom att inbjudas fram hit. Och här framme kommer vi att kunna med vår mun lovsjunga Herren. Nu ska vi gå till nästa verktyg. Och det är nummer 2 alltså. Och vi ska läsa en bibeltext. Och den bibel, och då ställer vi frågan, vad händer när vi ber? Ja. Och då ska vi gå till Apostlagärningarna 9. Där det står så här. I Damaskus fanns en lärjunge som hette Ananias. Till honom sade Herren i en syn, Ananias. Och han svarade, ja herre. Herren sade, gå genast till Raka gatan och fråga Judas hus efter en som heter Saul. Han är från Tarsos och han ber. Han ber. Det var en som, jag ska ta upp ett verktyg här. Och det här är mitt andra verktyg. Och det är en skruvdragare. En skruvdragare är väldigt viktig. Om den här skiftnyckeln är viktig för att lösa upp bultar och ni vet sådana här saker, så är den här alldeles otroligt värdefull. Och man har en enorm nytta. Är man fastighetsägare så behöver man verkligen minst en sån här, flera gärna. Förr i tiden när man satt upp till exempel en gipsskiva så spikade man fast den med stora spikar. Och sen efter ett tag så kom man fram till det att den sitter ju på fel plats, den där gipsskivan. Och då var man ju tvungen att ta bort den och den gick sönder fullständigt, bara smulor. Nu för tiden så bara skruvar man fast den och sen upptäcker man att den var fel, då skruvar man ju loss den. Det är väldigt enkelt och ett genialiskt redskap. Ett verktyg som är fantastiskt. På samma sätt är det med bönen. Det finns ett fantastiskt redskap och det är just att bedja. Och det är, vi tänker på Saul nu då, som jag läste om. Saul, han trodde på Gud. Men han hatade alla som följde Jesus. Han hatade dem. Han hade inte förstått det där. Och då möter Jesus Saul. Saul möter Jesus och han blir oerhört överraskad av det. Va? Finns den där Jesus de pratar om? Och han är så ljus, Jesus, så att ljuset gör att Saul blir blind helt enkelt. Han blir blind. Och han får något helt nytt att tänka på. Han som hade föraktat talet om Jesus. Och nu får han möta honom. Han är totalt, alltså hans grund hade dragits bort. Han famlade så här. Men jag har ju vikt mitt liv. Och den fariseiska läran, gamla förbundets lära. Jag har ju gjort det, en jude som håller lagen till punkt och pricka. Och så faller allt. Om du har sett en boxningsmatch och det är någon som har fått väldigt många smällar så här. Då är liksom man går han omkring och vinglar och så här, ragglar nästan. Så kan jag uppleva att Saul var. Grunden hade tagits bort. Han ragglade på något sätt. Han visste ingenting. Men han visste en sak. Att den där Jesus han hade mött. Så han ropar ut sin nöd. Jesus, förbarma dig, Gud! Och det står. Han ber. Saul bad säkert inte bara en timma. Utan han bad, han ropade ut sin nöd och sin förtvivlan. Allt har omkullkastats i mitt liv. Vad ska jag göra? Jag bara ropar, Gud, om du finns, hjälp mig. Svara mig, Jesus. Och så där tror jag vi känner emellanåt. Vi kan vara ganska tuffa och stora när vi är tillsammans med andra. Höja upp axlarna på något sätt och ja. Räta på ryggen och här är jag min son. Men sen när vi kommer i vår ensamhet. Då kan vi känna oss väldigt små. Och vi känner ett starkt behov att ropa. Gud, kom och hjälp mig. Kom och hjälp mig. Jag behöver din hjälp. Jag behöver din hjälp ständigt, Gud. Och jag tror, mitt eget liv så känner jag ju äldre jag blir. tänker att desto mer känner jag att jag behöver ropa till Gud. Jag känner ständigt, jag behöver ropa till dig Gud. För jag behöver dig hela tiden. Det som hände för Saul var ju det. Att han märkte ingen skillnad. Han ropade, men det var tyst. Han hörde ingenting. Han såg ingenting. Utan situationen var exakt likadan. Och så kan vi tänka många gånger när vi ropar till Gud så här i vår förtvivlan. Du har varit det och du kanske är det. Det är kanske därför du kom på gudstjänst, för att du är i en förtvivlad situation. Och så har du ropat och du ropar nu också. Men Gud, gör någonting! Jag behöver din hjälp nu! Och så tycker du så här. Och så tycker du så här. Att det händer ju ingenting. Men det hände någonting. Så fort Saul ropade, så hörde Gud det. Han hörde bönen. Och han talade direkt till Ananias som bodde där i Damaskus. Ananias, ja, han hörde. Gå till Raka gatan. Gå till Saul. Lägg dina händer på honom, för han ber. Så Gud var inte overksam när Saul ropade. Det var bara det att Saul såg inte det. Han kunde inte se det. Han förstod det inte. På något sätt. Inga yttre tecken för att Gud verkade. Men Gud verkade. Och så är det. När du ropar i din förtvivlan. Hör du det nu? När du ropar i din förtvivlan. För det gör du. Du gör det. Så verkar Gud. Han verkar. Han gör det. Guds ord talar om det hela tiden. Undan för undan. Han verkar. Kanske osynligt för dig just nu. Men han verkar. Ropa till mig, står det i psalm 33. Så ska förunderliga saker hända. När du ropar, min vän, så händer. Gud hör. Han svarar. Ibland tar det tid. Ibland tar det tid. För ungefär 200 år sedan så var det en man i England som fick Indien på sitt hjärta. Jag tar upp det för att Indien ligger oss väldigt varmt om hjärtat. För 200 år sedan så fick han bara Indien på sitt hjärta. Alla indier. Han var en fattig man. Han var en hjälpare till en skomakare. Och hans namn var William Carey. Kanske du har hört det ordet. William Carey. William Carey. För ungefär 200 år sedan. Han började be en förebedjare. Han ropade till Gud. Han ropade. Gud, jag ber för Indien. Jag ber för Indien. Han bad för Indien under flera år. Han önskade så småningom att komma dit. Och det visade sig väldigt svårt. Men under tiden så ingöt Gud, om du kommer till Indien så behöver du faktiskt lära dig deras språk. Och Gud på något sätt talade till William Carey att du kanske redan nu skulle börja att lära dig andra språk än engelskan. Och William Carey, han började läsa franska. Och då visade det sig att han var ett språkgeni. Få människor på den här jorden. Under mindre än en månad så kunde han tala flytande franska och läsa. Det kan man kalla för geni, va? Han lärde sig flera språk under tiden han var i England. Han var en fattig man där. Han var medhjälpare till en skomakare. Under tiden så lärde han sig det ena språket efter det andra. Och så när han ropat till Gud under många år så öppnar sig en väg för honom att komma till Indien. Och det var sannerligen inte enkelt. När han kommer till Indien så tänker han så här, jag ska predika för människor. Och han gjorde det, han predikade. Vet du. Och han höll gudstjänster och möten och han samlade indier. Han gjorde det ett år, två år, tre år. Och under tiden som han gjorde det så lyssnade han på deras språk. Han lyssnade på det. Han skrev ner det. Han översatte Bibeln till Bengali. Kom till Calcutta-området där i östra Indien. Han översatte Bibeln till Bengali. Han fortsatte att översatte till flera språk. Samtidigt som han ropade till Gud sin nöd över Indierna. Han hade predikat i 7 år. Då kommer en människa till tro. Den första människan kommer till tro efter att han har predikat i 7 år. Men det var på något sätt tappen som föll ur. När han hade fått den här människan kom till tro så fortsatte det. Den ena efter den andra. Han startade församlingar. Han startade kristna skolor och missionsskolor. Han översatte Bibeln till flera språk. Och när han byggde upp ett tryckeri och han liksom gjorde allt det där och det var, tryckpressarna var igång, liksom det var framgång, så brann alltihopa ner och förstördes totalt. Vart bara sot av alltihopa. Han ropade till Gud. Han ropade till Gud. Och så började han bygga upp tryckeriet igen. Ett bättre tryckeri. Och så fortsatte han. Han översatte Bibeln till 23 språk. 23 språk. En tredjedel av världens befolkning kunde läsa Bibeln på grund av denne skomakare. William Carey. William Carey. Det gick inte på en gång. Det gjorde inte det. Men han ropade till Gud. Han ropade till Gud. Och Gud verkade. För Gud verkade. Och så när tiden var inne, då var det dags för honom att göra sitt. William Carey kan hjälpa oss och inspirera oss. Du och jag. Vi som har längtan. Några av oss har längtan. Vi vill att vårt liv ska bli lite mera. Vi känner in, ja men jag har en högre kallelse. Men vi tycker kanske att vi inte kommer in i det här. Och så tänker vi så här, ja jag har bett lite grann men det händer ingenting. Och jag har bett för den och den personen och jag har försökt få med dem till kyrkan men de vill inte. Och det är liksom stopp. Och så tänker man sig, Gud, du hör inte min bön. Ja, ibland så hör jag människor som säger det. Jag har bett, men Gud hör inte. Det är fel. Gud hör och han verkar. Han verkade i Ananias liv. Han verkade precis. Men Saul såg det inte just då. Han gjorde inte det. Men efter en tid så såg han det verkligen. Det här är nästa station. Och det är den här stationen, vänner. Hit får vi komma efter predikan. Och här får du ropa ut din nöd. Och här ska du ropa ut och du ska bara fortsätta göra det. Du ska bara stå fast som William Carey. Vecka efter vecka, månad efter månad, år efter år ska du bara ropa till Herren. Och så kommer genombrottet. Amen! Herren är en bönhörande Gud. Amen! Nu ska vi komma till nummer 3. Tredje stationen. Den tredje stationen. Så läser vi bibeltexten. Ananias gav sig iväg och gick till Judas hus. Han lade sina händer på Saul och sade, Saul min broder, Herren själv Jesus som visade sig för dig på vägen hit har sänt mig för att du ska få tillbaka din syn och fyllas av helig ande. Då var det som om fjäll hade fallit från Sauls ögon. Han kunde se igen och han lät genast döpa sig. Här handlar det lite grann om, ska ta ett verktyg. Jag ska ha samma verktyg, men du vet, man kör så mycket man kan med det här och så tar det slut. Precis som jag visade, det tar slut. Ens egen kraft tar slut. Då är det så finurligt att man kan byta. Någon annan kan komma till min hjälp. Lägga händerna på mig. Och be för mig. Och så kommer kraften tillbaka. Du och jag, vi behöver förbön. Vi behöver någon som har kontakt med Herren. Och som Gud har kallat. Och som behöver lägga händerna på mig. Och helt plötsligt så börjar jag fungera igen. Så var det med Saul. Ananias går dit. Ananias lägger sina händer på Saul. Och genast så blir liksom Saul, han får synen tillbaka, han får krafterna tillbaka, han fylls med helig ande. Och han, den vision och den nitiskhet som han kommer loss. Och han kan liksom fungera som det var meningen. Därför att någon kom och la händerna på honom. Vi kan läsa i Apostlagärningarna att apostlarna reste till Samaria. Och när de fick se de troende där så la de sina händer på dem, står det. Och då fylldes de med helig ande. Jesus själv la händer på människor. Han gjorde det. Han gjorde det hela tiden. Och när han la sina händer så kom Guds kraft över människorna. Jesus behöver dina och mina händer idag. Du och jag, vi behöver fungera som förebedjare. Har du tänkt på det? Du är en Ananias. Du kan be för andra. Ja, visst. Men du behöver också personlig förbön. Du behöver någon som lägger sina händer på dig. Som förebedjare. Jag brukar fungera som förebedjare. Och då känner jag ett sånt otroligt behov själv. Men innan jag är förebedjare. Men kära någon, kom och lägg dina händer på mig först. Före. Annars har jag ingenting att ge. Du behöver göra det. Herren kallar dig och mig till att fungera som förebedjare. När vi får denna förbön så får vi den här kraften och styrkan som Herren vill ge till dig och mig. En argentinsk evangelist som heter Carlos Anacondia. Carlos Anacondia. Han hade en märklig dröm. Och drömmen var så här. Att en ängel kom till honom. Och så fick han i en dröm se hur han kom in i himmelen. Och så kommer han in i himmelen. Och så när han kommer in i himmelen så är det som att ängeln och han färdas på en huvudgata. Och det står massor med människor på båda sidorna. Och de jublar och hyllar. Och så ser han lite längre fram målsnöret där framme. Och han tänker så här. Att snart så kommer jag fram till det där målsnöret. Och han såg att där bakom så fanns det någon med en stor lagerkrans. Och han ser den här drömmen. Han är med i drömmen. Och så kommer han närmare och närmare den här mållinjen. Och då ser han en äldre dam. Krokig rygg. Kommer fram och går över mållinjen. Och lagerkransen läggs runt den här äldre damen. Och alla människorna runt om, de står upp och jublar. Och det är ett himmelskt jubel. Och Carlos säger till ängeln. Men hur kunde hon få den här lagerkransen? Hur kunde hon få? Och då säger ängeln så här. Medan du har varit ute och predikat på stora arenor och sportfält och så här. Så är det den där kvinnan. Hon har varit din förebedjare. Du vet, hon har bett på knä, hon med lyfta händer. Hon har bett dag och natt. För dig, Carlos. Och när du har sett framgång i ditt arbete så har det varit hon och hennes insats som det har berott på. Och nu, säger ängeln till Carlos, så har hon fått gå hem till himlen. Och det du såg, det var sanningen. Hon fick denna lagerkrans. När jag och flera står på Herrebergsstraden och predikar så det handlar inte om våran kraft. Utan det är frågan om det finns någon förebedjare. Och finns det en förebedjare eller några stycken som föreber, då är det deras kraft som verkar. Det är förebedjare. Om vi på något sätt här framme lyckas så beror det inte på oss själva. Utan det beror bara på om det finns förebedjare som är villiga att avsätta tid och kraft och energi och sitt liv i förbönstjänst. Och Herren kallar, vänner. Herren kallar på dig och han kallar på mig att bli en förebedjare. Att liksom fråga Herren, vem ska jag bedja för? Jag kanske ska bedja för min granne Och då gör jag inte det bara en kort stund, utan jag fortsätter. Jag kanske ska be för honom eller henne. Och så kommer jag in i förbönstjänsten. Men så vet jag själv också det. Jag behöver också förbön. Inte bara när jag är sjuk och när jag har problem och bekymmer. Då känner jag verkligen jag behöver ha förbön. Men jag behöver också ha förbön när allt går väl, vänner. När liksom på något sätt livet leker och på något sätt allt känns bra. Det då behöver jag förbön. Då behöver jag någon som kommer fram till mig. Lägger sina händer på mig och bara ber för mig. Och Gud visade mig det här redan som ung. Jag var ofta med på tältmöten och andra serier som ung. Och i alla möten så inbjöd pastorerna till förbön. Kom fram ni som vill ha förbön. Och jag tror inte det fanns ett enda möte som jag missade. Och jag var nästan alltid först fram till förbönen. Och jag vet inte varför. Men jag förstår nu efteråt att all denna förbön som jag fick av olika människor på olika möten, det var en förberedelse. Och jag är så tacksam till Gud att han sände förebedjare till mig. Och jag hoppas att det finns det fortfarande. Förebedjare, vänner. Vi har en station här nere där du idag kan få ta emot förbön. Någon lägger sina händer och det är Guds händer som lägger. De är inte tunga. Nej, de lyfter av bördorna. De befriar, de helar. De gör så att du får synen tillbaka. Så mörker, du går bort ifrån mörker till ljus. Nu ska vi komma till station 4. Alldeles strax är det slut. Och då ska vi läsa från Apostlagärningarna igen. Apostlagärningarna 12. Petrus hölls alltså fängslad. Och i församlingen bad man ivrigt till Gud för honom. Då stod där plötsligt en ängel från Herren och ett ljussken fyllde rummet. Ängeln väckte Petrus med en stöt i sidan. Skynda dig upp, sa han, och då föll kedjorna från Petrus händer. Petrus följde med honom ut. Det passerade en vaktpost och sedan en till och kom till järnporten som ledde ut till staden och den öppnades för dem av sig själv. Jag funderade på vad jag skulle kunna ha för verktyg. Men jag hade en vinkelslip här. Och ni vet, ibland så kan det vara saker och ting som står i vägen och tycks vara omöjliga. Men har man bara en vinkelslip så tar man sig igenom i Jesu namn. Man gör det. Det vet ni som har en vinkelslip. Det är liksom, då bryter det igenom förr eller senare. Det går åt några skivor, det kan det göra. Vet du. Men det går igenom. Det kan ta dig igenom väggar. Du kan ta dig igenom dörrar. Du kan ta dig igenom allting. Så är det, va? Och det finns ett sånt verktyg, kära vänner. Det finns ett sånt verktyg. I böneverktygslådan. Ett verktyg som tar sig igenom när det verkar vara hopplöst. Och den här ivriga gemensamma bönen. Den ivriga gemensamma bönen. Det var ju det. Petrus, han skulle ju fängslad, han skulle avrättas efter högtiden. Församlingen bad tillsammans. De kom samman så här, va. Och de bad, de ropade till Gud tills endräktigt. Herre, gör någonting. Vi kan inte, men du förmår. Bönen var liksom en sån här bön. En vinkelslipsbön på något sätt. Och den bönen som de bad, bara gick liksom in i det här fängelset. Ska loss de här järnportarna. Och portarna öppnade det bara. Därför att de bad. För att Gud verkade. Jag vet inte om det var någon som var utav er som är här som var med när Carl Erik Salberg var här för flera år sedan. Och då pratade han om förbundsbön. Är det någon som kommer ihåg det? Han pratade om förbundsbön. Ja, några gör det. Han sa så här. När två eller tre, det står i Guds ord, när två eller tre kommer överens och bedja om någonting. Då svarar Herren. Och han sa så här. Han tillämpade sitt eget liv. Han hade kommit överens med två, tre andra. Att de kom överens exakt vad de skulle bedja om. Och de började bedja tillsammans om det här. Och de utsåg en tid, det kunde vara ett halvår, det kunde vara ett år. Och så började de be för det här, intensivt, dagar, dag efter dag. Och de visste det, vi är tillsammans, vi har kommit överens om den här förbundsbön. Och så bad de och bad de och bad de. Och de bara bad. Och så bröt det igenom. Anita och jag, vi har prövat det här. Och vi kan bara säga, det funkar. Det funkar. Att komma överens om, hörni, i familjen. Att komma överens om i församlingen. Det här ska vi be om. Det här är någonting som tycks vara omöjligt och hopplöst. Och vi har saker och ting som känns rätt så svåra i vårt land idag. Vi här i Alunda så har vi många som sitter fast i droger, begär. Det finns många stängda dörrar. Vi vill berätta om Jesus, men det finns stängda dörrar. Vi når inte fram till människor. Islamismen kommer också in i våra områden. Jag vet inte om ni har sett, det finns väldigt mycket att se. Och man märker hur islamismen tar olika bostadsområden och lägger beslag på det. Det här håller på att ske i vårt land. Vi kan titta åt ett annat håll, men det handlar om. Muslimer älskar vi. Absolut, vi älskar alla människor. Men just islamismen, den känner vi som någonting, som en fiende till den sanna kristna tron. Det här är så viktigt att stå upp och be för det här tillsammans. Jag vill berätta om Reese Hovels. Reese Hovels, han var med i den fantastiska väckelsen i Wales i början på 1900-talet. Det var en stor väckelse i Wales. Reese Hovels var där tillsammans. Hans uppgift, det var det, att försöka få med så många som möjligt i bönen. Och han bad, samlade människor till gemensam bön för att väckelsen kom igång. Väckelsen var där och så startade han i hela England bönegrupper. Och så kommer vi fram till slutet av 30-talet och då kommer andra världskriget. Och du vet att tyskarna anfaller England med på olika sätt, och de vill inta ön, det är det de vill göra, tyskarna. Och de hade en överlägsen armé både i luften och på marken. Och de gör flera försök. Och den engelska armén och flygvapnet var inte särskilt starkt vid den här tiden, det var inte det. Men i det ögonblicket så är Reese en av dem som åker runt i landet och han startar upp bönegrupper överallt. Och han ingjuter mod i alla att England ska vara ett fritt land. Ingen fiende ska komma in i landet. Och de börjar be, vet du. Och de börjar be dag och natt över hela England. Det här står inte så många historieböcker om. Men det finns, det är sanning. Och de börjar be om det här. Och på ett förunderligt sätt så intar inte tyskarna England. Utan England bevaras. Och till stor del handlar om att de vann slaget i luftrummet. Slaget i luftrummet, det var där, trots deras få flygplan, mycket sämre flygplan än de tyska, så vann de ändå slaget i luftrummet. Och det var det som gjorde att de kunde hålla stånd och hålla fienden borta. Reese, han var med och samlade folk till att be tillsammans. Det handlar om luftrummet, vänner. Det är luftrummet i ditt eget liv. Vad är det som handlar i dina tankeverksamhet? Fienden försöker komma in och föra dina tankar fel. Vad är det som kan hindra det? När du mobiliserar ett försvar. När du börjar bedja. Mot att inte släppa in fienden. Fienden vill inta Sverige. Vill inte Alunda. Absolut, så är det. Hur ska vi förhindra det, vänner? Hur ska vi göra? Ja, vi ska göra vad vi kan. Men vi ska framförallt samla oss i bön. Gemensam bön tillsammans. Och när vi ber tillsammans, när vi kommer överens och bedja, så bryter det igenom, vänner. Det bryter igenom. Vi behöver inte frukta och vara rädda. För vi har en mäktig kraft i bönen, vänner. Vi har den här bönen. Den här som bryter igenom. Hjälp oss att använda den bönen. Herre Jesus Kristus, jag tackar dig för att du har undervisat oss om bön idag. Jag tackar dig för att du inte vill bara undervisa oss. Du vill inte bara att vi ska tala om bön, utan du vill att vi ska bedja. Ett bedjande folk. Amen. Nu är det tänkt, vänner, att vi ska avsätta en 15 minuter, kanske 20 minuter i bön. Det innebär det att du, om du känner så här, ja, men jag vill bara sitta i bänken, så får du göra det. Men jag skulle önska att du kan resa dig upp, och så önskar jag det. Att du kommer fram här och att du står här och börjar prisa Herren. Jag skulle önska att du kommer fram och gör det. Eller kanske att du kommer hit och tillsammans skriver en bönelapp och du ber för bönekrukan, du tänder ett ljus. Du är i bön för det som är starkt angeläget för dig. Eller att du går ner och sätter dig på en av stolarna där nere. Och när du, det är här någonstans, där borta. Att du sätter dig där. Och så kommer en förebedjare som lägger sina händer på dig. Och då händer det någonting. Det händer någonting då. Precis som fjällfall föll ifrån Sauls ögon, så händer det någonting i ditt liv när du tar emot förbön. Och du som vill vara med och bedja igenom. Jag kommer själv att vara där borta. Och vi ska bedja igenom. Vi ska bedja igenom. Vi ska inta luftrummet. Det ska vi göra. Det här är Herren som har sagt detta. Och han har givit oss den här böneverktygslådan. Och min önskan är att vi som församling kan vara med och använda de här verktygen för Guds rikes skull.